det göra, säger Marcus Melinder.
Det här överskrider ju, vad jag förstår, definitivt vad som kan omfattas av någon form av citaträtt.
Notisen Media har till Dagens Media sagt att man med sina AI-sajter vill fylla luckor i lokal bevakning, bland annat genom att använda myndighetskällor. Men de aktuella Norrbottens kommunerna är redan välbevakade, menar Marcus Melinder på SVT.
Boden, Kiruna har ju en väldigt stor mediebevakning idag. Sveriges Radio, Sveriges Television, vi har lokaltidningar som bevakar.
Och efter att Kulturnytt kontaktat Notisen Media AB har flera av artiklarna tagits bort. Reporter var Anton Bennebrandt, sist i Kulturnytt.
Hallå där, nu är det eftermiddagsdags i P4 Stockholm. Varmt välkommen att hänga med mig, Ylva Lilja och Katrin Ret och Patricia Higgson och Patrik Larsson den här eftermiddagen. Vi ger er nyheter, spännande gäster, musik, trafikinformation. Ja, allt det man vill ha som handlar om Stockholm i detta nu. Men först, Ekonyheter med Annika Nordin.
Två män har dömts av Växjö tingsrätt för mordet på en 22-årig kvinna som hittades svårt bränd i Lessebo i maj förra året. Enligt förundersökningen så ströps kvinnan till döds innan kroppen brändes. Åklagaren har beskrivit det som ett hedersmord och de som nu döms är kvinnans pappa och hennes bror. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Brodern har under rättegången erkänt medan pappan nekar till brott. Donald Trumps plan att ge USA kontroll över Panama-kanalen kan slå slint när Kina lägger hinder i vägen för en stor affär. Ett Hongkong-bolag som vill sälja sina två hamnar vid Panama-kanalen till ett amerikanskt bolag utsätts nu för press från kinesiska myndigheter.
Flera tecken tyder på att Hongkong-företaget CK Hutchison, som äger ett 40-tal hamnar världen över, har sprungit in i den kinesiska byråkratiska muren. Hongkong-företaget hann knappt berätta om sin plan att sälja sina hamnar till amerikanska BlackRock innan Peking reagerade. Bland hamnarna som företaget hoppas sälja finns nämligen två som ligger på ömse sidor om Panamakanalen, som Donald Trump sagt att USA ska ta kontroll över. Det gör hamnaffären till en öppen strid mellan USA och Kina. Idag skulle det ha kommit viktiga besked i affären, men istället är det tyst. Peking har meddelat att affären ska myndighetsgranskas för att reda ut hur en försäljning kan påverka konkurrensen. Kommunistpartiet har också gjort sin vilja känd genom att kinesiska myndigheter återpublicerat kinesiska tidningsskriverier mot Hutchison, som beskylls för att vara illojalt mot Kina, ett land där även privata företag väntas följa kommunistpartiets instruktioner.
Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Tysklands utrikesdepartement har gjort ett uttalande om Taiwan. I uttalandet står det att Taiwans status inte får ändras om det inte görs via ett fredligt avtal, rapporterar Reuters. Uttalandet kommer med anledning av Kinas hot mot ön och militärövningar utanför Taiwans kust. Kinas militär avslutade idag en 2 dagar lång övning med skarpa vapen i Östkinesiska havet. Postkodlotteriet pausar all telefonförsäljning av lotter efter att Aftonbladet avslöjat aggressiva försäljningsmetoder, skriver tidningen. Det har bland annat framkommit att äldre och dementa personer har blivit lurade att köpa lotter via telefon. Postkodlotteriets presschef Liv Sander skriver i ett mejl till Aftonbladet att det som har framkommit är fullständigt oacceptabelt. Vädret ikväll och i natt, allmänt klart till halvklart väder och längst i norr någon by av snö eller regn som rör sig norrut. Och i Norrlands fjälltrakter så ökar den västliga vinden. Ekots nyheter med Annika Nordin.
Stockholmsvädret handlar om att det ikväll är klart väder men sjunkande temperatur. Någon enstaka plusgrad bara i natt. Kanske 0 grader på vissa håll. Soligt väder får vi imorgon igen. 16-18 grader varmt och västlig vind som fram på dagen kan ha friska vindbyar. Detta låter SMHI hälsa. Patrik Larsson, god eftermiddag.
Hej på dig.
Åkersberga hållet vill du ta oss till?
Ja, för att det är lite trångt. Hon ska åka länsväg 276 från Rosenkälla vid E18 fram mot Stavabacke. Så står en skyddsbil ungefär mitt på sträckan och tar hela höger körfält. Och sen är det lite dubbeltrubbel på E20 en bit efter Nykvarn. För på länsgränsen mot Strängnäs, där står räddningstjänsten i höger körfält och jobbar med en markbrand. Och efter en tidigare brand lite längre söderut vid Åker ungefär, där är enfiligt förbi en, ja, vad ska man säga, en arbetsplats blir väl när man håller på att jobba efter en tidigare brand. På, jag hade en till, länsväg 540, ganska nära Sunnerby, en husvagn som står mitt på vägen. I det kollektiva så är det enkelspår mellan Stockholm och Bålsta, eller mellan Bro och Kungsängen på Stockholm-Bålsta-Västeråslinjen ska jag säga. Och det är risk för förseningar under eftermiddagen. Under lunchtid och tidig eftermiddag så har det inte varit några förseningar, för då går det inte så mycket tåg. Men nu när det blir tätare så får man vara uppmärksam på tidtabellen.
P4 Stockholm, Sveriges Radio. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her.
Gracie Abrams, that's so true. God eftermiddag, Katrin.
Hej, hej.
Du, ännu en kopparstöld stoppade tågtrafiken i morse.
Pendeltågstrafiken stod ju helt stilla på den här sträckan Kungsängen-Bålsta. Det har pratats en hel del om det här i P4 Stockholm. Det gick inte att få ut alla tåg i trafik från depån vid bro på grund av den här kopparstölden. Och det här är ju liksom trafikproblem som har hållit i sig hela dagen egentligen. Mm. Till och med fjärrtåg från Västerås berördes ju. Det här är den andra kopparstölden inom loppet av en vecka.
Och i september förra året så överfölls en man i 80-årsåldern och attackerades med kniv i Hässelby, Patricia.
Ja, den här händelsen filmades och livesändes i ett slutet chattforum på nätet. En 14-årig pojke har sagt att han ligger bakom attacken och imorgon väcks bevistalen mot honom. Attacken kopplas till internetrörelserna No Lives Matter och 764. Och jag ska ta reda på lite mer om vad det här är för typ av nätverk.
Mm. Och postkodlotteriet pausar all telefonförsäljning, rapporterar Aftonbladet. För nu har de granskat det här och avslöjat att det är aggressiva försäljningsmetoder det handlar om.
Bland annat så har man avslöjat att äldre och dementa personer har blivit lurade att köpa lotter. Och Aftonbladet har också pratat med tidigare anställda som berättar om chefer som skriker på anställda tills de får panikattacker och gråter. Och slagsmål och öppen droghandel inne på kontoret. Ingen från Postkodlotteriet har velat låta sig intervjuas om de här försäljningsmetoderna, men företagets presschef Liv Sander, hon skriver i ett mejl till tidningen att det som har framkommit är fullständigt oacceptabelt.
Och så har vi idag då något av beskedet att en stor filmstjärna har gått ur tiden. Det handlar om Val Kilmer. Han gjorde sin debut 1984 i filmen Top Secret. Sen var det Batman, han porträtterade Jim Morrison i Oliver Stones film The Doors.
Många känner nog också igen honom som karaktären Iceman när han spelade mot Tom Cruise i Top Gun från 1986. Men också som rånare i 90-talsfilmen Heat.
Och här i eftermiddagsprogrammet så ska vi snacka mer om Val Kilmer tillsammans med svenska regissören Thomas Alfredsson som faktiskt har arbetat med den amerikanska filmstjärnan. About this base. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and Meghan Trainor i eftermiddag i P4 Stockholm, 12 minuter över 3. I september förra året överfölls en man i 8-årsåldern. Han attackerades med kniv och det här var i Hässelby. Det är en händelse som filmades och livesändes i ett slutet chattforum på nätet. Och en 14-årig pojke har sagt att han är den som ligger bakom attacken. Imorgon väcks bevistalan mot honom. Och den här attacken kopplas till internetrörelserna No Lives Matter och 764. Det här har Uppdrag granskning, SVTs program, tittat närmare på. Patricia Higgson, du träffar en av reportrarna nu.
Ja, jag är ju hemma hos Linus Svensson som är reporter på SVT. Linus, hur skulle du beskriva nätverken No Lives Matter och 764?
Ja, de här två grupperingarna är egentligen en del av ett och samma nätverk, 764-nätverket. Och No Lives Matter kan man beskriva som en förgrening av 764. Och vad är då det här nätverket? Jo, det är en samling löst organiserade kriminella grupper som är aktiva på nätet. Och basen i deras kriminella aktivitet är sexuella övergrepp mot barn och sexuell utpressning. Men i och med den här förgreningen då, No Lives Matter, så har vi också sett ett antal våldsdåd och planerade våldsdåd i andra delar av världen som kan kopplas till nätverket.
Och vad är det de vill då?
Ja, alltså det här är ju en rörelse som har ideologiska influenser från till exempel högerextrema idéer, också satanism. Man vill spä på en samhällskollaps genom kaos och våld. Men just den ideologiska biten är nödvändigtvis inte så jätteviktig, för att det är andra saker som driver de här förövarna också. Till exempel statusjakt och sadism. Och där ska man komma ihåg att det här är ganska unga personer som är medlemmar här, och vi har ju sett till exempel i Hässelby där då en 14-årig person, och i de här kretsarna det som driver medlemmarna det är att begå de mest sadistiska dåden som möjliga, för att då får man högst status inom gruppen.
Och du har ju tillsammans med en kollega kollat närmare på det här, ni har tagit er in i chattar och kanaler som 764 använder, vad mötte ni där?
Ja, alltså det kan ju vara unga som självskadar. Cut signs är någonting sånt vi har sett, alltså att unga tvingas skära in förövarens alias på sin kropp. Just det de jobbar mycket med i det här nätverket, det är sexuell utpressning. Så man lockar in barn och unga som skickar nakenbilder, barnpornografiska bilder på sig själva. När de väl har gjort det så är de i förövarens grepp. Och då börjar hot komma att man ska läcka de här bilderna till närstående. Och då tvingar man helt enkelt offret att utföra sadistiska handlingar mot sig själv, skära sig själv. Det har förekommit uppmaningar om självmord. Det har till och med varit en person som har tagit självmord framför kameran efter att ha blivit uppmanad av de här typen av medlemmar.
Och de här personerna som är aktiva i de här grupperna, vilka är de?
Ja, men som jag sa tidigare så är det ganska ofta unga personer. De två i Sverige som kopplas till våldsdåd i det här nätverket har ju varit 14 år. Men det kan vara medlemmar som är hela vägen upp i 20-årsåldern och några äldre personer också. Vissa kan säkert vara pedofiler just för att det handlar om sexuella övergrepp mot barn, men andra drivs som sagt av den här statusjakten som är det viktiga då.
Hur farliga skulle du säga att de här nätverken är?
Jag skulle säga att de är väldigt farliga, och det är inte en slutsats som jag har dragit personligen. Utan tittar man i USA så ser ju till exempel amerikanska FBI på det här nätverket som ett terrorhot. Europol har utfärdat en varning ganska nyligen. Det har kommit många varningar från flera länder om den här gruppen. Sen hur stort fenomenet är, det är svårt att säga, men man ser i alla fall väldigt, väldigt allvarligt på det här från brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen.
Nu prövas ju två fall av mordförsök i Sverige där till synes slumpmässiga personer blivit överfallna och knivhuggna, och de misstänkta är 14-åriga pojkar som kopplas till de här nätverken. Hur ska man förstå sådana här handlingar som de gör?
Ja, återigen så tror jag att de här motiveras av just sadism, och det här sker liksom, det är en ny trend vi ser i de här nätverken nu, när man börjar ta ut våldet på gatan. För i den här miljön så har man redan kanske utnyttjat andra barn rent generellt sexuellt då. Och vad är då nästa steg? Hur gör man sig själv till den värsta tänkbara versionen av sig själv? Och för vissa medlemmar är nog svaret att ta våldet ut på gatan och till och med försöka begå mord.
Det säger alltså Linus Svensson som är reporter på SVT och Uppdrag granskning, som idag släpper ett avsnitt om sadistnätverket 764.
Och reporter här var Patricia Higson. Här har vi Jonas Blue och Dakota. Mm.
Maybe to get away and go somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car, fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way. Too old for working. His body's too young and took like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. We go cruising and entertain ourselves. You still ain't got a job. Not working in the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs.
Fast Car, precis så heter den. Jonas Blue tillsammans med Dakota. Värmdöleden ska vi till, Patrik.
Vi börjar där. Länsväg 222, Värmdöleden. Före Farstabron i riktning ut mot Värmdö, stillastående bil delvis i höger körfält. E4 Uppsalavägen, Rotebro mot Stockholm, skåpbil på avfarten. Och sen är det trubbel på E20 med en markbrand som verkar sprida sig, och där räddningstjänsten står i höger körfält mellan länsgränsen och Läggesta. Och det är ganska mycket rök som går in över vägen också, så att där får man köra försiktigt. Sen kan det fortsatt vara trångt också på E20 efter en tidigare lastbilsbrand mellan Åker och Biskopskvarn, även det i riktning mot Strängnäs. Det finns risk för tågförseningar under eftermiddagen eftersom det är enkelspår, det som vi hörde om i nyheterna nyss också. Det är enkelspår mellan Bro och Kungsängen efter en tidigare kopparstöld. Ju fler tåg som ska ut och trängas, desto större risk för förseningar.
Idag bjuder ju Stockholm på riktigt härligt vårväder, 19-20 grader varmt. Det ska bli varmt imorgon också. Vi söker oss ju ut nu i solen. Glass på lunchen eller en AV med en öl eller ett glas vin. Men då ska man vara försiktig, för solen är stark nu på våren. Det berättade apotekaren Camilla av Petersens för min kollega Alexander Hammarlöv tidigare idag.
Solen står faktiskt lika högt i april som den gör i augusti. Så den är stark, men den är ju ännu starkare i juni, juli. Men så är vi ju väldigt mycket känsligare nu. Vi kliver ut här mot uteserveringarna med en vinterblek hud som inte har fått någon solträning på väldigt länge.
Nej, men om man sitter på en uteservering idag då, så är vi 2 timmar. Mm. Mellan 15 och 17 till exempel. Mm. Och inte har någon faktor på sig. Det är alltså, det är farligt, det är dåligt.
Ja, men det är inte bra. Det kan man faktiskt få hudskador av solskador. Dels så kan man få pigmentsförändringar, åldrande hud, brännskador. Men framförallt det viktigaste är att det ökar ändå risk för hudcancer. Och det är den snabbast växande cancerformen som vi har i Sverige.
Kan man rent krasst säga att är det UV3 eller högre? Nu är det så lätt att kolla UV. Det är bara att gå in i sin telefon och kolla. Förr fick man ju ringa avancerade samtal för att få reda på vad UV var. Men kan man säga att från 3 och högre, så då ska man skydda sig?
Då ska man skydda sig. Första hand med kläder och sen komplettera med ett solskydd. Nu sa ju du för utservering klockan 3, och då har ju solen, då är det inte lika stark. Men vet man att man ska sitta på lunchen, ja, då ska du ha solskyddsfaktor på.
Särskilt om man pimplar lite vin också och slutar känna hur varmt
det känner man inte, för det här, man känner ju inte hur varm solen är. Det är ju lite svalare faktiskt.
Jag har en känsla av att vi i Sverige är ganska bra på att smörja in oss. Är det så?
Nej, det är inte så bra. Nej, det är ju fortfarande över 90% som inte smörjer in sig såna här dagar. Apoteket gjorde en undersökning och det var det det visade. Och även på sommaren så är det fortfarande en av tre som inte smörjer in sig på i solen. Och även ännu värre när man åker utomlands.
Ja, och hudcancer får vi ju, den ökar ju rejält.
Ja, jag tror ökar rejält.
Det är egentligen bara Nya Zeeland, Australien och andra länder som ligger i linje med Sverige om man ser till procenten i ökning.
Ja, alltså vi har ökat 5% ungefär varje år senaste 20 åren.
Hur kommer det sig då? För att solen är väl inte starkare nu än vad den var för 5 år sedan?
Nej, men det är en generationsfråga också. Det ökar ju framförallt bland äldre. Så från över medelåldern där och uppåt så ökar det. Och det finns också samband med att du har bränt dig som ung. Och ökad risk för cancer när du blir äldre. Och så hänger vanorna i och
det,
inte smörja sig.
Det är
de
vi
inte så bra
som
på
åkte till Kreta 92 och la oss 8 timmar med sån här babyolja på huden.
Ja, och ni är också åker på fortfarande det nu. Dåliga på att smörja in er. Det är ju det just som är det. Grejen också, ser vi i den här exakt. Undersökningen.
Men man läser ju en del, eller läser ska jag inte bara säga. Jag har ju 2 unga döttrar hemma. De är 13 och 14. Mm. Och jag ser att de hela tiden spanar in UV-indexet på sin telefon. Och det är liksom en liten trend att när den där är som högst. Hon kan säga så här, ja, men imorgon klockan 14.30 eller 12.30 säger vi, då kommer UV-index vara 4, då ska jag ut.
Ja.
Vad handlar det om egentligen? Det är någon slags, det är ett ganska destruktivt beteende, eller hur?
Ja, så är det. Alltså, det är ju faktiskt fruktansvärt, för WHO har ju rekommenderat att vi ska följa UV-index för att skydda oss, för att vi ska veta när det är dags att skydda oss. Och här använder man alltså precis tvärtom, så det här är ju en direkt skadlig trend skulle jag säga, så det här behöver vi vända.
Ska alla ha 50? Ibland får man en känsla av att det är, ja, du ska ha solskyddsfaktor 50, annars är det inte bra. Samtidigt kan det ju vara så att många som jag till exempel, som kanske inte vill ha det, avstår helt istället då, istället för att kanske använda 15, som väl måste vara bättre än ingenting.
Ja, det är bättre än ingenting. Det viktigaste med solskyddsfaktor, jag brukar för sig rekommendera att du ska ha minst 30, alltså ett högt skydd. Men det är framförallt hur du applicerar, det är minst lika viktigt för att uppnå rätt solskyddsfaktor. Så smörj rikligt.
Smörj rikligt. Rikligt med smörj, enligt apotekaren Camilla af Petersens. Alexander Hammarlöf pratade med henne tidigare idag. Hörrni, vad är det som händer på musikplatsen då på fredag?
Musikplats Stockholm. Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan gästas av Lale. En stor applåd för Lale! Sveriges största popstjärnor firar 20 år som artist och nu kommer hon till Musikplatsen och gör en exklusiv akustisk konsert i direktsändning. Musikplats Stockholm. Hör Lale live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio Play.
Tack.
Vi ska bli stora, vi ska bli mäktiga.
Visst har det här blivit en låt som många elever sjunger på skolavslutningen också. Lalles Goliat. Kanske hon kör den live i övermorgon på musikplatsen fredag lunch. Nu är klockan 3:30. P4 Stockholm ger dig nyheter med Katrin Rett.
Karolinska universitetssjukhuset stäms för att ha kränkt en läkare. Det är Läkarförbundet som i arbetsdomstolen kräver sjukhuset på 490 000 kronor i olika skadestånd, bland annat för kränkning av föreningsrätten. Det handlar om en fackligt aktiv läkare som fråntogs sitt ledningsansvar. Enligt stämningen så var skälet hans fackliga engagemang som hade väckt irritation. Och i den här stämningen som formellt riktas mot Region Stockholm så återges bland annat att en chef ska ha sagt att han vill ge läkaren citat på käften för hans fackliga arbete, slut citat. 12 000 svenska fritidshus drabbades 2019-2023 av allvarliga naturskador som översvämningar och bortblåsta tak. Flest stormskador inträffade i Stockholms län där nästan 4 500 fritidshus drabbades. Merparten inträffade 2019 när stormen Alfrida påverkade 2 000 stugägare i Norrtälje kommun. Den här sammanställningen har gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Allt fler sälar tar sig upp på land och Conny Persson i Nacka kommun som har varit viltvårdare i 15 år, han har aldrig tidigare behövt hjälpa så många sälar tillbaka ner i vattnet.
Vi har varit ute på en 7-8 olika säluppdrag här de senaste dagarna, vilket är lite ovanligt för oss. Men det är ju så att nu på våren så lämnar ju honorna sina kutar. Det som egentligen är det nya i det här det är att de kommer så långt in i skärgården så att säga. Det kan ha med vattentemperatur att göra, tillgång på mat. Det kan vara massor med olika saker som jag inte har en aning om egentligen. Håll hundarna kopplade, se till att inte gå i närheten av dem så att de inte blir sjuka av oss människor så att säga. Och så ringer man oss och kommer vi och hämtar dem och kör ner dem till vattnet igen.
Conny Persson där, viltvårdare i Nacka kommun.
Jag vill också bara bli nerkörd till vattnet när jag ligger som en säl på stranden.
Det vore underbart.
Ja, det är något jag ska önska mig till semestern. Apropå semester, soligt och varmt har det varit idag. 16-19 grader varmt. Det fortsätter så imorgon också. Men jag kan först berätta lite om kvällen. Klart väder, sjunkande temperaturer. Bara någon enstaka plusgrad. Kanske noll på sina håll i vårt län. Men soligt väder igen imorgon alltså. 16-18 grader har vi att se fram emot och västlig vind som fram på dagen kan ha friska vindbyar.
P4 Stockholm, Sveriges Radio. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Hey boy, how you been? I got a thousand lines, where do I begin? And I've been here, been there, traveling. I saw you at the corner, my vibe kicked in. And
Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely. It's lonely at the top, but it's beautiful from far away, from far away. You best believe me, best believe me. You never know a good thing till it's gone. Believe me med Gräsula. Och nu är det dags för Radiosporten med William Valdetoft.
Två tonåringar döms för förberedelse till mord på en herrallsvensk fotbollsspelare. 15-åringen döms även för medhjälp till mord i ett annat fall och får sluten ungdomsvård i drygt 2 år samt böter. 17-åringen döms förutom för förberedelse till mord även för mord, grovt vapenbrott och misshandel till fängelse i knappt 9 år och att betala 100 000 i böter till spelaren som är målsägande. Spelaren som tillhör Degerfors döms för ringa misshandel för att ha slagit 15-åringen med en enligt spelaren lätt örfil men nekar till brott. Och så här reagerar Degerfors på beskedet. Vi hör kommunikationschef Timmy Falk.
Degerfors IF tar ju avstånd från all form av våld och kriminalitet. Och vi har hanterat ärendet internt och spelaren har föreningens stöd och vi har inga fler kommentarer att ge.
Berättade Andreas Lundin. Tidigare svenske förbundskaptenen i bordtennis Jörgen Persson har nytt jobb. Senare i april tar han över Saudiarabiens bordtennislandslag, det rapporterar Hallandsposten. Jörgen Persson lämnade det svenska landslaget i höstas. Och här är fotboll.
Nu reagerar de svenska fotbollslandslagsspelarna på gårdagens norska besked att kontrakt automatiskt förlängs med spelare som blir gravida.
Jätteglada nyheter verkligen.
Johanna Rytting-Kaneryds glädje talar för såväl henne själv som för sina lagkamrater.
Ja, men det är klart att när man kommer upp i åren så är det någonting man funderar över själv och det är många nu i landslaget som har fått barn eller är gravida, så att det är klart att vi pratar mycket om det och man har funderingar och frågor, så att, ja, det är såklart att att man tänker på det.
Sofia Jakobsson vittnar om hur stor frågan är för kvinnliga fotbollsspelare.
Jag tror att det finns en stor, eller har varit en stor oro. Nu börjar det tas upp mer och mer frågor kring graviditet och komma tillbaka. Man märker att fler och fler skaffar barn under karriären och kommer tillbaka och får det stödet och kommer tillbaka nästan ännu starkare än vad de var innan.
Reporter här var Jonas Enersson. Och så innebandy för Rönnbys tränare Andreas Lundmark har anmälts efter sms han skickat till motståndarlaget Kalmarsunds stjärna Moat Köp efter den senaste kvartsfinalen mellan lagen.
I affekt skriver jag väl ett sms till Moa då, det jag tycker att skärper. Vi kan spela hårt och fult och tufft, men inte springa och spotta på varandra. Det är inte okej. Inga namn, men ändå vet ju Moa vem det handlar om. Det var dumt av mig att skriva precis det jag nyss sa. Men jag tycker inte att det är så allvarligt. Så. Och vill de anmäla så vill de ju bråka. Det är deras chans att vinna mot oss.
Sa Lundmark som under 8 år var förbundskapten i det svenska damlandslaget i innebandy. Frölundas första center Jakob Petersson ser ut att missa hela semifinalserien i SHL mot Luleå, det menar Göteborgsposten. Petersson har skadat ett ledband i knät efter en tuff tackling av Timrås Anton Lander i den sista kvartsfinalen. Lander fick matchstraff och det befarades en korsbandsskada på Petersson, men det undvek alltså 25-åringen. Semifinalerna de inleds på lördag för Frölunda och Luleås del. Eventuell final börjar på påskafton och då finns förhoppningar om att han ska kunna vara tillbaka igen. Och HV71 som via kval höll sig kvar i SHL gör nu en storrensning efter säsongen. Hela 8 spelare lämnar, meddelar Jönköpingsklubben. Bland annat får inte interna poängligavinnaren Henrik Borgström fortsatt förtroende. Dessutom är det sedan tidigare klart att stjärnan Radan Lenc väljer att bryta kontraktet. Även 2 assisterande tränare lämnar, men huvudtränare Anton Blomqvist är än så länge kvar till nästa säsong.
Patrik Larsson på Trafikredaktionen. Det är en stor markbrand vid länsgränsen som ställer till det i trafiken.
Länsgränsen mellan Stockholm och Sörmland vid Läggesta. Där står räddningstjänsten med brandbilar i höger körfält på motorvägen. Och överhuvudtaget kan det röra sig i fordon med blåljus i det här området. Så det gäller att vara lite uppmärksam. Man märker ju att det brinner, kan man lugnt säga, för det är väldigt kraftig rökutveckling. Och det kommer in rök även över motorvägen. På E4 mellan Arlanda och Knivsta efter Måby mot Uppsala stillastående bil. Och 2 andra bilar som står stilla som ställer till det ganska rejält. Det är en på länsväg 276. Förestav och backe ut mot Åkersberga. Det är en jättelång kö. Den går hela vägen ner till E18 för att man ska ta sig förbi den här skyddsbilen. Och sen står en personbil stilla före Farstabron. Nu är det länsväg 222, Värmdöleden. Och det är riktning ut mot Värmdö. Den står mest i vägen men lite grann i höger körfält. Det är enkel spår för tågen mellan Bro och Kungsängen och det kan ställa till det för pendeltåg och fjärrtåg mellan Stockholm och Bålsta-Västerås.
Gloria Gaynor, I Will Survive. You're not. Där har vi henne, Gloria Gaynor, I Will Survive. Journalisten och författaren Lena Sundström, välkommen.
Tack så mycket.
Känner du så ibland? I will survive. Jag kommer klara det här.
Ja, verkligen.
Allt vad livet kastar på oss.
Det finns en låt av Thomas V. Andersson som är så här, jag har simmat för långt ut. Den kunde jag sitta och lyssna på mycket när jag var i ensamma skrivprojekt och kunde känna så här, jag har simmat för långt ut, det är långt från land. Men det är det som är kicken också, att ge sig ut på lite för djupt vatten. Så man nuddar lite med stortån botten. Men det är ju så man lär sig simma.
Typ. Nya utmaningar ska vara lite läskiga.
Ja.
Du är aktuell med boken Baby X. Nu har du skrivit ihop med Jens Mikkelsen igen. Andra boken i...
Har du... Kirseberg-serien. Det är väldigt svårt att uttala.
Ja, det var svårt. Det får du ta det uttalet. Vi ska till Malmö. Ni skriver om att Eurovision-febern har dragit in över Malmö. Det är schlagerfans. Det verkar ju vara glatt och härligt. Då flyter ett lik upp i kanalen.
Precis.
Men visst är det så att ni vill ju inte bara underhålla och skrämma oss läsare. Det är samhällsproblem som lyfts när ni sätter tänderna i varandra, eller på att säga. Men ni,
det gör vi inte.
När ni vill skriva ihop.
Precis. Nej, men vi har ju väldigt samma bakgrund på det sättet att vi har jobbat med journalistik tillsammans, om man slår ihop det, 40 år. Mm. Och att vi har granskat maktmissbruk och missförhållanden i samhället. Och där kan man ju ibland känna en viss frustration över att det finns ju ett visst mått som ryms inom nyhetsjournalistiken, även i större reportage, och så är det väldigt mycket man får lämna ute och av utrymmesskäl. Och i en bok så kan man ju, en kriminalroman, så kan man ju på ett annat sätt kanske då, om det annars handlar om att granska maktmissbruk och missförhållande, så skulle jag säga att det är lite befriande att mer kunna spegla maktmissbruk och missförhållande när man skriver en kriminalroman. Och spegla samtiden, där jag tycker att genren deckare är väldigt tacksam att göra just det.
Så vad är det för speglingar som dyker upp i den här nya boken då, utan att avslöja?
Ja, nej, men man skulle väl kunna säga att varje bok har haft sitt tema. Första boken, Fristaden, handlar ju väldigt mycket om människovärde och vad som händer med ett samhälle om man börjar betrakta människor som miljöfarligt avfall som vi betalar för att bli av med, istället för tillgångar, eller se människor som tillgångar och vad det gör med oss människor. Inte bara de som drabbas utan även samhället i stort. Och i Baby X så handlar det ju mycket om vad som händer när... Dels den svenska självbilden, att vi vill gärna tro, även när vi gör gärningar som är väldigt ondskefulla. Min förra faktabok handlade ju om Egypten av visningen, när vi liksom lämnar över två män i handboj och fotfängsel till den egyptiska säkerhetstjänsten, så intalar vi oss att nej, men det gjorde vi för att vi var så naiva, vi trodde inte att de skulle bli illa behandlade och sådär. Eller när vi har haft mutskandaler i Sverige och så vidare, så fortsätter vi att se oss som ett väldigt hederligt, pålitligt folk på något sätt. Och i Baby X så handlar det om Ann och Sven, huvudpersonerna. Det börjar ju då med det här liket som flyter upp, som visar sig vara en skvallerjournalist som sitter på väldigt många kända människors hemligheter. Och den vägen så brakar de in i någonting mycket större, som då rör människohandel och handel med barn. Och krocken som kan uppstå när svenska medelklasspar kan göra en snabb klassresa genom att åka till andra länder, där man då genom att, för att man vill uppfylla sina egna högsta drömmar, skriva kontrakt med surrogatmödrar som befinner sig i till och med krigszoner i Ukraina för att föda barn åt svenskar, för att försöka skapa sig ett liv åt sina barn i det landet.
Du hade något av en livskris för några år sedan. Det var efter skilsmässa, kom benbrott, sjukskriven.
Ja.
Vad ska jag göra med mitt liv?
Ja, det var väldigt speciellt faktiskt. För jag har ju alltid, jag började jobba väldigt ung. fick barn väldigt ung, har alltid varit igång och enormt sådär kapabel, självförsörjande, och jag fixar allting själv sådär. Och sen så har jag jobbat väldigt mycket, kvällar, helger och sådär som det lätt blir. Och sen så bröt jag benet och kunde inte, jag fick inte röra mig eller stödja på benet i 3 månader.
Men då var du inte, kunde du inte klara dig själv helt plötsligt?
Nej, och då blev jag stressad för första gången i mitt liv. Det var som att jag hade lyckats trycka, jag har jobbat mycket men jag har aldrig känt mig så stressad. Och jag har nog knackat adrenalin ganska mycket tror jag i mitt jobb genom att köra på. Mm. Och sen så när man då bara ska sitta ner så blev det som en slags livskris och fritt fall. Som var otroligt nyttig. Och också väldigt nyttig att plötsligt behöva be om hjälp. Mina vänner var jag var singel på den tiden. Var otroligt gulliga och stod liksom, gjorde upp schema och kom och lagade mat och hjälpte till att gå ut med sopor och så här. För jag kunde verkligen ingenting.
Men var det svårt att be om hjälp?
Det var jättesvårt.
Alltså, det är oftast det för duktiga flickor.
Ja, det är ju det är min absolut sämsta gren. I början provade jag att så här binda soporna på ryggen. För att det är ju det, om man bryter benet så tappar man 2 händer. För händerna använder man ju för kryckorna.
Ja.
Så man kan ju inte bära ett glas vatten, man kan inte handla. Nu finns det ju internet så det var lite lättare på det sättet. Men det fanns ju saker som jag inte klarade av, som att tvätta och gå ut med sopor och sådana saker. Men då kom de och hjälpte mig. Så att jag lärde mig otroligt mycket om mig själv under den perioden. Och jag bestämde mig för att livet är för kort för att skjuta på den här drömmen om att ta tjänstledigt för att skriva en kriminalroman om Malmö. Mm. Så då gjorde jag det. Och så la jag in extra växel och tjatade på Jens då, Mikkelsen, som bor i Malmö, om att jag behövde hans hjälp.
Men vad konkret gjorde du då för att komma fram till det där att livet är för kort?
Nej, men det var alltså när något sånt händer, när de kommer upp i backen och de tar av en pjäxan och säger nu ska jag känna på ditt ben och du får säga om du har någon känsel. När man i de där sekunderna innan man vet att man känner sitt ben, innan man vet om man har brutit något vitalt som gör att man kanske aldrig kommer kunna gå igen och sådär. Det är ändå, det påverkar en såklart. Efter det behövde jag inte göra så mycket mer än att bara åka med. Det var ju det som var så praktiskt. Mina vänner menar att det finns en mening med allt och att det fanns en mening med att jag skulle bryta benet och att inte kunna göra någonting. Så det blev ju väldigt bra skulle jag säga.
Ja, men det låter nästan förknippat med lite dödsångest att det var så här, hur ska det gå? Vad kommer att hända? Ska jag klara mig?
Ja, men något som jag reflekterade ganska mycket över, det är min egen syn på, det här är ju lite känsligt att prata om kanske, jag har tänkt igenom det helt, men jag är ju en person som tycker att vi i ett samhälle så finns det de som, man har olika begåvningar och styrkor och vi ska ta hand om varandra på bästa möjliga sätt. Och du vet det här klassiska, att man kan säga någonting om ett samhälle utifrån hur de tar hand om sina svagaste. Och det gör ju väldigt för. När jag själv blev någon som inte kunde saker och jag inte heller drog in några pengar till samhället eftersom jag bara var en belastning plötsligt som kostade pengar, då började jag fundera på hur jag egentligen såg på människor som behöver andra människors hjälp. För om man hela tiden tänker på sig själv som att det är okej att andra är svaga, bara det inte är jag, så säger det ju också någonting om hur man ser på sin omgivning. Så jag tyckte att man fick så mycket olika, nej, fortfarande nu om det att jag ser folk på kryckor på stan och så här, man springer fram och öppnar dörrar och försöker hjälpa till att bära och så där. Och man hade ju, när jag gick på kryckor, för Stockholm kan ju vara en ganska hård stad, en stressad stad, och jag tänkte hur ska det här gå, men när jag gick på kryckor så var det plötsligt en massa människor som jag aldrig tänkt på innan som skyndade fram och som ropade hej kryckkompis om det var någon annan på kryckor på andra sidan trottoaren och sådär. Så ja, jag tyckte jag lärde mig väldigt mycket.
Då har du fått upp ögonen för andra som behöver hjälp helt enkelt.
Ja, precis. Och det är väl också det, det önskar man ju att man alla kunde bli mer medvetna om, att vi kan alla hamna där och vi kommer alla hamna där på olika sätt när vi blir äldre eller så, ja, vad livet ger en.
Du, vad tycker du är bäst med Stockholm en sån här solig, varm vårdag?
Mina vänner och nu för tiden också min sambo såklart och mina barn. Men det är liksom en stad för mig är nog väldigt mycket människorna som befolkar den. Jag måste erkänna att för Stockholm anses ju vara som så här, det är en så vacker stad och allt vatten och sådär. Men för mig har jag alltid älskat Stockholm för att det är här jag har mitt liv och det är här jag har mina vänner. Men sen finns det många andra städer i världen som jag rent estetiskt tycker. Jag tycker att Stockholm är en liten feg stad på det sättet när det handlar om arkitektur och byggande och sådär. Mm. Jag tycker vi kunde bli lite modigare.
Bra.
Som Malmö till exempel, där byggs det mycket.
Nu får vi ta en diskussion och en kamp om någon annan gång. Journalisten och författaren Lena Sundström, aktuell med boken Baby X. Tusen tack för att du kom förbi.
Tusen tack.
Eva Dahlgren, Know You've Been Loved. Ekot nu med Annika Nordin.
Myanmars styrande militärjunta har meddelat att det blir en tillfällig vapenvila i landet, rapporterar Reuters. Vapenvilan träder i kraft redan idag och gäller fram till den 22 april. Anledningen är förra veckans kraftiga jordbävning som hittills krävt tusentals dödsoffer. I söndags så utlyste Myanmars skuggregering en ensidig vapenvila och nu följer den styrande militärjuntan efter. Svensk polis har gjort tillslag mot 15 personer på flera platser i Sverige i samband med en stor internationell operation mot en streamingtjänst på Darknet som distribuerat filmer med sexuella övergrepp på barn. Plattformen har stängts ner i samband med operationen och var en av världens största. Den innehöll 91 000 unika övergreppsfilmer och hade 1,8 miljoner användare. En omfattande mark- och skogsbrand pågår i terrängen i Läggestabacken längs E20 utanför Mariefred och ett körfält är avstängt. Larsa Stevelinde, vakthavande befäl vid Södertörns brandförsvarsförbund.
Det är en mark- och skogsbrand. Vi har omringat branden nu så att vi kommer åt den från samtliga håll. Någonstans mellan 2000 kvadrat och 2,5 kanske visar sig nu då. Vi kommer också få hjälp från MSB-helikopter så att vi inte får någon vidare spridning på det här. Vi har ungefär 15 personer på plats nu, inklusive ledning som hanterar det. Så att vi har en prognos kanske på en 3 timmar från nu.
Hur påverkar den här branden trafiken?
Ja, vi har ett körfält avstängt då i, vad kallar vi det då, västgående riktning. Men trafiken rullar på för vidare i lugn takt då.
Det säger Larsa Stevelind angående branden som pågår just nu utanför Mariefred. Och reporter här var Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Ekots nyheter med Annika Nordin.
Soligt har det varit idag och kvällen fortsätter med klart väder, men temperaturen sjunker och i natt kan det vara någon enstaka plusgrad, kanske 0 grader på vissa håll. Soligt väder får vi imorgon igen. 16-18 plusgrader och västlig vind. Fram på dagen kan det bli friska vindbyar. Ja, Patrik, du vill också berätta om markbranden som påverkar Stockholmstrafiken också.
Ja, den gör det. Om man åker ut från Stockholm in i angränsande län vid Läggesta. För det ligger väldigt mycket rök över vägen och det står brandbilar i höger körfält. Så det kan vara lite köigt där också. Kan för all del påverka trafiken även i andra riktningen, just med röken i alla fall. Sen är det köet på E4 Uppsalavägen vid Rosersberg i riktning in mot stan. Och det beror på en tidigare olycka. Men det var segt där en stund, så det tar en stund innan den där kön löser upp sig. Samma sak för en annan kö på 276an före Stava Backe ut mot Åkersberga. Där har man bärgat och när det var som värst gick kön ända ner till E18 Norrtäljevägen. Före Farstabron på länsväg 222 Värmdeleden också lite kö. Beroende på en tidigare bärgning. Väldigt mycket köer alltså. Seg trafik den här eftermiddagen. Kollektivt så är det 2 trubbel. Dels ett växelfel mellan Flemingsberg och Södertälje som kan ställa till det för fjärrtågen till och från Malmö och Göteborg. Plus spårfelet, eller spårbristen snarare, mellan Bro och Bålsta. Det var ju kopparstöld tidigare, så man kör enkelspår mellan Bro och Bålsta. Kan ge förseningar för pendeltåg mot Kungsängen Bålsta och fjärrtåg till och från Västerås.
P4 Stockholm, Sveriges Radio.
Det här är Eliza Doolittle i eftermiddag med mig, Ylva Lilja. Skinny jeans.
Me.
were on a train, you were leaving, you were leaving. It made me think of what I'd miss. You believe it, you believe it.
Skinny Jeans med Eliza Doolittle. Ja, Patrik, du som har koll på trafiken, du får berätta det där igen. Det är ju en stor markbrand vid Läggesta.
Ja, det är det verkligen, gränsen mellan Stockholm och Sörmland. Och det väller in rök över vägen. Och det står i riktning mot Strängnäs brandbilar i höger körfält. De kan för all del stå även i vänster. Det är ett par kilometer kö förbi det här stället, mest då i riktning mot Strängnäs, men det är absolut långsam trafik även mot Stockholm. För det syns ju gott och väl att det brinner.
Och Katrin, Karolinska universitetssjukhuset stäms för att ha kränkt en läkare. Det är Läkarförbundet som i arbetsdomstolen kräver sjukhuset på 490 000 kronor i olika skadestånd. Bland annat då för kränkning av föreningsrätten.
Ja, för det handlar om en fackligt aktiv läkare men som fråntog sitt ledningsansvar. För enligt stämningen så var skälet då hans fackliga engagemang som hade väckt irritation. Och i den här stämningen som ju formellt riktas mot regionen så återges bland annat att en chef ska ha sagt att han vill ge läkaren, citat, på käften för hans fackliga arbete.
Ännu en kopparstöld stoppade tågtrafiken i morse.
Ja, pendeltågstrafiken stod ju helt stilla på sträckan Kungsängen-Bålsta och sen har det varit lite halvknackigt resten av dagen. Och det här var ju då för att det inte gick att få ut alla tåg i trafik från depån vid bron. Också fjärrtågen till och från Västerås berördes ju av det här. Och det här är den andra kopparstölden inom loppet av bara en vecka.
Och postkodlotteriet pausar nu all telefonförsäljning. Det är Aftonbladet som rapporterar om det här för de har nu avslöjat att det pågår aggressiva försäljningsmetoder där.
I den här granskningen då så avslöjar man bland annat att äldre och dementa personer har blivit lurade att köpa de här lotterna. Aftonbladet har också pratat med tidigare anställda som berättar om chefer som skriker på anställda tills de får panikattacker. Men det är ingen på Postkodlotteriet som har velat låta sig intervjuas om de här metoderna. Men företagets presschef Liv Sander skriver i ett mejl till tidningen att det som har kommit fram det är fullständigt oacceptabelt.
Och filmstjärnan Val Kilmer har ju gått bort. 65 år gammal blev han. Han gjorde sin debut 1984 i filmen Top Secret. Sen så spelade han Batman. Han porträtterade Jim Morrison i The Doors-filmen.
Ja, många känner nog igen honom som Iceman när han spelade mot Tom Cruise i Top Gun 1986. Men också som rånare i 90-talsfilmen Heat.
Alldeles strax här i eftermiddag i PFRA Stockholm så snackar vi mer om Val Kilmer. Svenska regissören Thomas Alfredsson har nämligen arbetat ihop med den amerikanska filmstjärnan. Nick Kamen har vi här. I promised myself. I promised myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour.